Hej, Peter Benson på SVD Börs Plus här. Den här podden är ljudvarianten av Aktiesnack som är mitt och Nordnets sparekonom Jocke Bornholz filmformat för att just snacka om aktier. Filmerna hittar du på Nordnets YouTube-kanal eller Nordnet-bloggen. Och i varje episod så går Jocke och jag igenom några aktuella analyser som tidigare gått ut till Börs Plus prenumeranter. Och våra prenumeranter då på Börs Plus, de får dagliga analysmejl med uppslag och idéer och som hittills har givit dem en avkastning som är klart bättre än börsen faktiskt. Du kan också bli prenumerant om du går in via www.borsplus.se. Eller om du är Nordnet-kund så finns det ett extra bra erbjudande via www.nordnet.se/borsplus. Kolla in det. Du tjänar nog också på bättre analys.
Hallå, hallå allihopa. Välkomna till Aktiesnack med Börsplus nummer 11.
Nummer 11.
Med Peter Benson. Välkommen.
Och Jocke
Bornholz. Ja, härligt. Kul. Gött. Vi ska få snacka lite aktier en stund.
Ja, det ska vi. Vi ska snacka om Fingerprint. Investor. Mm. Och dessa Davos-tider så tänkte vi prata om hotellaktier.
Aha.
Men inte så, det är Scandic Hotel så det är inte så mycket Davos-feeling kanske.
Nej, inte så mycket va?
Nej. Men, Scandic och Pandox, hotellfastighetsägaren.
Yes.
Så att de tre blir det.
Jajamän. All right, Peter. Idag ska vi köra vilka bolag?
Fingerprint, Investor och Pandox och lite Scandic också.
Och som vanligt så är det inte personen i filmen som har skrivit brevet, eller jag får säga. Men lite så. Som vanligt så är de här tre analyserna kommer från SVD Börs Plus.
Ja, och det här är ett axplock från vår analysproduktion. Vi har en analystjänst där vi skriver om 300 bolag. De här tre vi valt för vi tycker de är lite aktuella just nu och lite intressanta just nu. Vill man läsa analyserna och inte bara lyssna på oss som snackar, så ska man bli prenumerant. Och det kan man bli via svd.se/borsplus eller via, om man är Nordnet-kund, så kan man få ett extra bra pris via nordnet.se/borsplus.
Borsplus. Bra!
Så gör det om ni tycker det verkar intressant. Och om ni tycker det är viktigt med lite extra bra avkastning också.
Yes!
Mm, fint!
Right. Då ska vi köra ett bolag som det pratas mycket om och som du och jag har pratat mycket om genom åren.
Ja.
Fingerprint Cards.
Fingerprint Cards. Och vi tänkte börja med den här bilden. Jag tycker det är lite fascinerande. Det här är från Shareville. Mm. Vårt kära forum, sociala medier. Ja. Det här är en kurskurva 3 år bak på Fingerprint. Och man är ju helt chockad. Aktien är fortfarande upp 178%.
Ja.
Efter dessa massiva kursslakter som har varit. Och när vi spelar in det här, då är det samma dag som de vinstvarnar, ska vi säga också.
Ja.
Och aktien är ner till 12 spänn ungefär. 12,50 kanske. Men den är då fortfarande en vinnare på 3 års sikt. Så jag bara sjunger om det.
Mm.
Så att det är ju spännande. Och jag vet inte vad man ska säga. Imponerande eller fasaväckande. Var, kan du berätta om vinstvarningen lite?
Kom vinstvarning. Och den var väl som många befarade. Det ser riktigt, riktigt tungt ut. Och man vänder till förlust. Mm. Från att motsvarande kvartal förra året gjorde en vinst på över 500 miljoner. Mm. Så att en riktigt, riktigt svag rapport. Och inte så mycket ljus i, inte så mycket ljus i det mörkret heller. Om man läser det som står i vinstvarningen. Så att man kan konstatera att marknaden är allt svagare på kinesiska mobiler. Den vänder inte. Mm. Samtidigt som konkurrenterna pressar stenhårt. Och den mixen är ju brutal för ett företag, förstås.
Prispress, fler konkurrenter.
I en marknad som
är lite tuffare.
Ja.
Och så har man antagligen med sig egna problem in i det här. Jag menar, vi på Börsplus har ju varit väldigt negativa till Fingerprint länge. Och
ja.
En sak vi alltid har lyft fram, eller länge har lyft fram, över ett och ett halvt års tid, är det här med att laget har sett så himla högt ut.
Just det.
Och man tog ju en stor lagernedskrivning nu också.
Mm.
På 50-60 miljoner. Det kanske inte är det värsta, för det är åtminstone någonting man lägger bakom sig.
Just det.
Utan det värsta är att de säger att 2018 ser tufft ut. Och jag tycker den värsta grejen var att bruttomarginalen blev bara 20%.
Ja.
Okej, 10% av det här var lagret, men ändå. Alltså. Det är ruskigt lågt låg lönsamhet.
Ja.
Vi har ju skrivit rätt mycket om det. Ska vi bara...
Absolut.
Så inte den. Hit skulle vi.
Mm.
Här är en liten grej vi skrev om Fingerprint vid förra rapporten. Då stod den i 17 kronor och vi hade haft sälj innan och vi upprepade det här säljrådet. Och nu står den i 12 någonting då. Vi kan stanna till lite grann vid den här. Och på då, bland annat så framgår det här tydligt att omsättningen kommer ju falla framåt, åtminstone så som vi ser. Vi tror att den kommer komma in långt under 3, inte långt under, men klart under 3 miljarder.
Ja.
I år. Och det skulle vi antagligen behöva revidera ner. Så att då har vi ett bolag som omsätter under 3 miljarder. Och lönsamheten, det kommer ju vara förlust. Och sen ska de ju göra så med mycket folk också. De ska halvera personalstyrkan.
Mm.
Det är svårt att liksom vara det här framåtsyftande bolaget samtidigt som de ska halvera personalstyrka.
Verkligen.
Så att frågan är hur mycket framtid vågar investerarna kalkulera med?
Ja.
Så att utan att ha finräknat på det så skulle jag tänka så här. Vad ska den här aktien stå i om några månader? Då har vi ett bolag som omsätter kanske 2,5 miljarder, någonting sånt där. Vi har lite pengar i kassan, men de kommer antagligen gå åt för de här personalreduktionerna och negativ kassaflöde framöver. Så att lite slarvigt kan vi säga att kassan kommer inte vara så himla stor. Och det här kanske ska värderas till en gång i omsättningen, givet att det är så dåliga utsikter. Och då har vi en aktie som är nere på 8-9 kronor kanske.
Mm.
Så att vi har inte skrivit något nytt från Börsplus idag vid vinstvarningen, men det lutar att man ska fortsätta sälja den här aktien.
Ja.
Jag tror de ska under 10 spänn. Det enda som kan rädda det här, det tror jag är ett uppköp.
Just det.
Och det har ju någon, Johan Karlström och andra, antytt att det skulle vara på gång. Men om det är någon typ av sanning bakom det där är väldigt svårt att säga.
Absolut.
Han har ju en egen relation till sanningen, har man ju fått höra i rätten och annat.
Mm. Tråkigt,
ja.
Men det är bara så här är det med den här typen av bolag.
Ja.
Ibland vinner man, ibland förlorar man.
Mm.
Och här förlorade man.
Ja.
Det är vad jag kan konstatera. Ja. Och det är så här att det gick väldigt mycket fortare för konkurrenterna att komma ikapp.
Mm.
Och vi som har följt det bolaget länge, jag är bara aktieägare i det här bolaget till och från, ända sedan man kom till börsen, är det ju så att den här tekniken, när det väl blev hett, när det väl fanns ett kommersiellt intresse för tekniken, då var inte trösklarna så stora som alla trodde.
Nej.
Det är vad jag konstaterar efter de här tre kvartalsrapporterna, fyra som jag haft.
Jag
kan bara ödmjukt säga att där hade jag fel, och många andra också, men så är det.
Mm.
Och det får man acceptera. Vill man, ibland vinner man, ibland förlorar man. Här är ett sånt där jag också har förlorat.
Mm.
Så det är tufft. Men det är totalt ointressant. Det enda som är intressant är framåt. Och jag håller med dig, det ser väldigt, väldigt svårt ut.
Det är ett uppköp som skulle vara någonting. Om det är så att man sitter på någon del av teknikkedjan här eller så som har strukturellt stort värde för någon annan. Men annars så tror jag den här ska under 10 spänn, helt klart.
Och ska man säga någonting om det här med det här dramatiska kursraset, så är det ju inte så att någon i bolaget heller har velat plocka upp den vanten, eller man ska säga, utan det finns ju inga insiderköp direkt som skulle
lite ge pliktskyldigt.
Något, ja, lite pliktskyldigt, men inget som skulle ge något större hopp för övriga aktieägare. Nej. Det lyser med sin frånvaro, så att tyvärr.
Ska vi vända blad?
Vi vänder blad. Då hoppar vi in och kör nästa bolag, och det blir inte vilket bolag som helst.
Nej.
Kronjuvelen Investor.
Ja, Kronjuvelen Investor. Det är kronjuvelen i kungafamiljens samling av bolag. Och då talar vi inte om familjen Bernadotte utan om familjen Wallenberg som är näringslivets kungafamilj.
Även i min portfölj faktiskt.
Är det så?
Ja, jag har Investor.
Grattis.
Tack.
Bra. Det har ju varit bra. Vi skrev en analys här nyligen. Kronjuvelen Investor är värd att bevara. En bild från The Crown. Netflix fantastiska tv-serie.
Ja.
Och jag tycker det är en liten kul jämförelse, för att det här är liksom kungafamiljen Wallenberg. De har på sitt sätt inte så mycket reell makt, utan de har ju inte kapitalet, utan de sitter ju bara som ärftliga tjänstemän.
Mm.
Lite som en modern kungafamilj. De är ärftliga tjänstemän i kraft av att de sitter på vissa stolar i olika så här stiftelser.
Ja.
Så att de är inte ute efter att deras instrument är liksom inte att göra vinster i bolagen, utan det är mer ett medel på vägen för att lyfta feta ersättningar. Mm. Det är min lite elaka tolkning av vad som är det, så att säga, ekonomiska drivkraften bakom familjen Wallenbergs agerande. Det utesluter ju inte att de vill göra det bästa de kan för bolagen och utveckla dem på ett bra sätt och si och så. Men i grund och botten så är det inte vinst som driver deras ekonomiska agenda, utan att sitta på de här ärftliga positionerna och få väldigt feta ersättningar. För Investor är ju kända för stora ersättningar.
Ja.
Nu kanske ni tror att jag är väldigt negativ till Investor.
Skulle man kunna tro faktiskt. Det är inte svårt att tro det.
Nej. Men faktum är att vi är trots det ganska positiva till Investor.
Ja.
För att den här avbränningen till familjen Wallenberg och de här så att säga appanagen som de får, det är väldigt, väldigt lite pengar i sammanhanget.
Mm.
Det är promillen liksom. Det är pyttelite. För att de har så stor portfölj. 400 miljarder snart.
Mm.
Eller typ 400 miljarder nu. Och du har Investor, många har Investor.
Mm.
Man är liksom med familjen Wallenberg, vilket är kul, bara det kanske. Och man har ju, det är Ericsson och det är Atlas Copco. Det är alla de här stora fina bolagen.
Ja.
Men det många inte vet är ju liksom riktigt hur den här fördelningen är. Många tror att Ericsson är ett jätteviktigt innehav för dem.
Det är väldigt litet.
Det är väldigt litet.
Väldigt litet, ja.
Mm. Det är bara 3%, mm, någonting sånt där, av hela portföljen.
Mm.
Och samma sak med Saab, som folk tror att det viktigaste de gör hela dagen är att sälja försvarsmaterial, men det är också bara 3% av bolaget. De är största ägare i Nasdaq, en av världens viktigaste börser.
Ja.
Också bara 3% av portföljen.
Mm.
Så det här är små innehav för dem. Den här grafiken kan vi stanna till. Det här visar liksom vad som är viktigt. Störst är Atlas Copco,
ja,
med 18%. Den kommer delas upp i två då, Epiroc och Atlas Copco. Så det här kommer ju delas upp i två. Näst störst just nu, som kommer då bli störst efter uppdelningen antagligen, det är Mölnlycke.
Mm.
Som är någon slags
onoterat.
Onoterat. Som de köpte halvdyrt från en riskkapitalist.
Mm.
Och det är någon slags glorifierade, avancerade plåster.
Mm.
Det tycker de inte om att man säger själva.
Nej.
Men det är medicinteknik av plåsterkaraktär, kan vi säga.
Och varit lyckosamt, får man ändå säga. Det har väl gått hyfsat okej för Mölnlycke.
Ja, det kanske har. Jag kan inte tillräckligt om det. Det man kan säga nu är att det här är deras egna värderingar och då tittar de på jämförbara börsbolag och hur det ser ut i branschen och si och så. Och det är ganska högt värderat, kan man säga.
Och det är ganska ny typ av värdering. För de som har följt Investor länge så är det här någonting som man börjar med ganska nyligen.
Precis. Mm. Tidigare har varit liksom 90% börsbolag och då är det ganska uppenbart. Man tar börskursen och så är det bra med det.
Yes.
Men när man har mycket onoterat som Mölnlycke och ett antal annat, då måste man ha en egen uppfattning om det här. Så då har man liksom, kör man den här interna värderingen som nog är liksom seriös och bra. Och så där. Men den är inte lika faktabaserad, kan man säga.
Nej.
ABB, stort, 13%. SE-banken, 11%. Sen sjunker det ganska snabbt här. AstraZeneca, 7%. Wärtsilä, finska, 5%. Och sen kommer ett gäng småinnehav som är 2-3% vardera.
Just.
Och sen så har man ett gäng ännu mycket mindre bolag som kanske är 1% vardera. Och då har vi sådana här som Aleris.
Ja.
Stort vårdbolag. Men det är bara 1% av Investors portfölj. Ändå fick det jättemycket skriverier nu i bokslutet för att de tog en nedskrivning på 1 miljard i Aleris. Och de har problem och de är liksom med i den här vinst i välfärden-debatten och hej och hå. Men det tycker jag är medskickat. Det man ser i media om familjen Wallenberg och Investor och hej och hå, det speglar inte alls verkligheten i portföljen.
Nej.
I media läser vi om Aleris, Ericsson, massa annat. Liksom.
Exakt.
Men sorry, det är inte det viktiga.
Nej.
Varför är det bra då?
Ja, jag tänkte att du skulle få berätta det.
Ja, men så här.
Varför gillar ni det här?
Ja, men, tittar man på optiskt på det, så det första man ser är den här substansrabatten som det alltid snackas om. Den har ju historiskt för svenska investmentbolag legat mellan kanske 10-40% om vi pratar om de stora investmentbolagen. Sen har vi vissa mindre, typ Öresund och sådana här, som ibland handlas med premie. Men de stora har alltid haft en rabatt. Och då brukar Investor ligga i topp där och vara liksom mest rabatt i gänget, vilket ju inte är ett gott betyg. Nu har Investor 25% rabatt ungefär.
Mm.
Halvhögt historiskt.
Mm. Mm.
Eller rättare sagt, mittemellan historiskt. Kanske lite lågt historiskt. Men,
ja,
men jämfört med de andra investmentbolagen så är det fortfarande då klart högst rabatt.
Yes.
Och det är ganska få bolag där ute som handlas till rabatt. Fastighetsbolagen är ju typiskt sett inte några större rabatter. Är man investerare som gillar rabatter så har man inte så mycket att välja på. Och då sticker Investor ut som en av de få som fortfarande har en rabatt som liksom sticker ut.
Yes.
Och sen den andra mest imponerande och fantastiska grejen som Wallenbergarna ska ha en stor eloge för, vi lyfter på hatten för, det är att de har skapat en överavkastning som är helt sensationell.
Mm.
1,7% per år i 30 år. Det låter inte så mycket, men det blir mycket.
Det blir väldigt mycket.
Det blir väldigt, väldigt mycket. Så på 30 år så tror jag att Investoraktien har gått upp 4500%. och index inklusive utdelningar 2800%. Stor skillnad. Mm. Och det är bara på de här som 1,7%.
Yes.
Och då har jag en idé. Att det här beror på, inte att de är überintelligenta, det kanske de är. Men det finns någonting som jag brukar tänka på som laglig insiderhandel.
Ja.
Och det tror jag investerare ägnar sig åt mycket.
Ja.
Och det är inte att man agerar, utan det är att man utifrån insiderinformation kan välja att inte agera.
Mm.
För att när du gör aktieaffärer så kan du göra olika typer av misstag. Ett misstag du kan göra är att du köper en aktie innan en dålig nyhet.
Mm.
Eller att du säljer en aktie innan en bra nyhet. Det misstaget, det gör inte Investor och andra som har en kontrollpost. Särskilt inte om man har en så här bred portfölj som de har. De har liksom insyn i jättemycket som händer.
Ja.
De kommer inte så att säga sälja innan ett bud.
Nej.
Och de kommer inte köpa innan en vinstvarning.
Nej, högst sannolikt.
Högst sannolikt.
Osannolikt. Ja.
Och det här är ingen, det här är inget mystiskt eller dåligt eller någonting som man ska kritisera. För det kan ju inte vara på ett annat sätt.
Nej. Men, det men där man drar ju nytta av det som aktieägare i mest år.
Exakt.
Absolut.
Det drar du nytta av. Och det kanske är liksom en promille här, en promille där och till slut så är det 1,7% om året och precis, till slut är det 1000% på 30 år. Liksom.
Och det är ju onekligen så att huvudägaren, familjen Wallenberg, fortfarande är en maktfaktor i svenskt näringsliv men också europeiskt näringsliv. Och då finns ett bra exempel.
Ja.
Såg en bild från Frankrike.
Mm.
Det var något möte, företagsledare, allt vad det var. Och det var inför Davos, tror jag. Mm. Och i talarstolen så stod Macron.
Mm.
Högersidan, Jacob Wallenberg närmast,
ja.
Jag kan upp där nej, jag gjorde inte så,
nej.
Men jag bara reflekterade att han satt där och det är ganska ofta som man ser representanter från familjen Wallenberg väldigt högt upp.
Absolut.
Och det är klart att jag tror inte det är dåligt att vara med i den typen av diskussioner, så att, det finns mycket som talar för jag säger en sak som jag gillar mer.
Sure.
Jag gillar ju faktiskt deras portfölj också.
Gör det?
Man kan tycka att den är i största
allmänhet.
Som den är just nu så gillar jag den. Ja. Det finns mycket som är intressant.
Men tech,
ABB till exempel. ABB. Ja. Det är sånt bolag som verkar trött och många tycker det liksom händer ingenting där.
Mm.
Men ABB är ett typiskt sånt bolag som kanske kan börja tjäna pengar när investeringarna tar fart. Och är det så att det gör det nu, vilket det finns lite tecken på, då kan ABB vara en rätt bra aktie att ha till exempel. Ja. Jag gillar också SEB, av de fyra bankaktierna, eller bankbolagen. Så SEB är ett sånt bolag som skulle gynnas av till exempel att investeringsnivåerna ökar. Så att, jag vet inte. Jag är ju inne på att det är så. Att investeringarna ska gå upp. Och då gillar jag den här portföljen. Det finns flera, det finns några godbitar också.
Det fanns ju en tid då AstraZeneca, om jag minns rätt, var 40% av portföljen.
Oj, det kan nog stämma.
Eller 30, någonting
sånt. Ja, det kan stämma.
Och det är ju liksom, då. Och det var ju när AstraZeneca var hett och det var dyrt och liksom hej och hå. Då får man fundera lite. Men jag håller med, det här är väl en helt okej portfölj liksom.
Mm.
Och framförallt så har man den här underliggande grejen att man kommer göra de här, undvika de här misstagen.
Ja.
Att sälja vid fel tidpunkt eller köpa vid fel tidpunkt. Och sen har man en annan grej som är strukturell också med hur Investor funkar. Man köper till börskurs, man säljer till budpremie.
Mm.
Lite slarvigt.
Mm.
Man gnager sig upp. Man sålde OMX med jättefet budpremie till Nasdaq.
Mm.
Man fick några procent. Sen har man köpt över börsen.
Mm.
Knopplat sig upp i 10% i börskurs. Ja. Kommer man någon gång sälja den där posten så kommer du få en fet budpremie igen.
Mm.
Så att man köper till börskurs, säljer till budpremie. Det blir också bra över lång tid.
Ja. Jajamän.
Och det har ju Wallenberg varit sensationellt bra på, att sälja bolag.
Mm.
Alltså de har lyckats hitta rätt timing och få ut en bra budpremie när de har sålt. Och det är inte oväsentligt.
Mm.
De är nog bättre på att sälja än på att köpa kanske.
Sen finns det väldigt lite fastigheter. Jag gillar det.
Du gillar det?
Ja. Är också en av orsakerna till att just Investor är basen i min portfölj.
Ska vi vara lite griniga bara för skojt?
Ja, det får
vi
göra.
Det här Mölnlycke då. 2% organisk tillväxt.
Mm.
Och hela den här portföljen av onoterat växer jättelite.
Ja, det har stannat upp.
Och de har köpt en halvdyrt av riskkapitalister. Det verkar vara lite trögt. I Mölnlyckes fall så blir det ju viktigt för en sån stor del. I det övriga så blir det mer att man kanske funderar på. Somliga kan ju hävda att är man dålig affärsmän så ska man ha en högre rabatt.
Mm.
Och de här senaste investeringarna går inte så bra just nu.
Det har också inte varit helt lätt med Wärtsilä. Den har också haft en ganska tuff
start. Så kanske det är.
Start i alla fall.
Ja, det var Investor.
Det var Investor.
Okej, vi är ju i vinstvarningssäsong, eller har varit fram till nu i varje fall. Nu kommer ju rapporterna. Och några som har vinstvarnat är bland annat NetEnt och Scandic Hotels. Vi skrev om dem här för ett tag sedan. Vi tänkte inte fyra på sig NetEnt, men vi kan bara säga några ord om Scandic.
Ja,
och sen kanske hotell, till Pandox kanske. Också, som äger hotellfastigheter.
Ja, många gånger Scandics hotellfastigheter.
Ja, ja. För Pandox största hyresgäst är Scandic. Så Scandic äger inte kåkarna, utan de sköter om hotellrörelsen. De gick till börsen för en 2 år sedan kanske. Mm. Dåligt, bra och nu dåligt har det gått. Ja, det kan man se här till och med. Scandic alltså. Kraftig vinstvarning. Trots att det är ju högkonjunkturernas högkonjunktur så går det inte det. Så bra i Stockholm.
Framförallt, ja.
Mer konkurrens, beläggning... såg lite konstigt ut på kostnadssidan, om jag minns rätt.
Enorm utökning av antal bäddar i Stockholm har vi haft de senaste åren. Det har kommit nya hotell hela tiden. Mm. Och gjort lite svettigt för Scandic. Mm. Scandic har ju själva bidragit till en stor del av den boomen. Med flera stora hotell här, bland annat på Hötorget till exempel. Mm.
Och sen så en faktor som finns där, som är lite svår att kvantifiera, men som man känner i sin egen... i sitt eget agerande, kanske som turist, det är det här Airbnb-fenomenet. Mm. Att det för privatresenärer så finns det en helt alternativ marknad nu för boende när du är ute och reser.
Ja.
Att du hyr direkt av någon familj någonstans via Airbnb. Mm. Och sen finns det någonting stort som heter OTA, som är de här stora nätverken. Expedia.com och sånt här, där du liksom bokar hotell.
Booking.com, hotell.com, ja.
Som också bidrar till att liksom pressa hotellen. Och det finns ändlösa diskussioner om hur viktigt det där är och utbudet, eller efterfrågan ökar ändå, hej och hå. Men det här finns där, det är inte på väg bort, och Scandics ägare togs på sängen här med den här vinstvarningen.
Absolut. Finns ju några saker som man kan göra. Som liksom, det är det att man försöker få bokningarna till sig.
Ja.
Och där finns ju en konkurrent till de här som heter Choice Hotels, Petter Stordalen. Mm. De lägger ner mycket kraft på till exempel en app.
Just det.
Som du smidigt kan och då liksom hoppa över det här steget.
Just det.
Det kanske saknas. Någonting annat som i hotellbranschen är det mycket RevPAR.
Mm. Alltså, Revenue per available room.
Ja. Och det är enormt mycket fokus på det. Mm. Och det är nyckeltalens nyckeltal när man kommer till hotell. Problemet är att det kan kännas att Scandic har kanske haft för mycket fokus på det. Och tappat lite det här övriga intäktsströmmar på ett hotell. Mm. Och det tror jag blir mycket viktigare.
Typ restaurang och
restaurang till exempel. Och... Exakt. Ja. Och där känns det som att det finns andra som gör det bättre.
Just det.
Hur ofta går du till en Scandic-restaurang och äter om du inte bor på restaurangen?
Faktum är att jag gör det på de här två nya Scandic-hotellen i Stockholm som är mer av liksom lyxhotellskaraktär.
Just det.
Haymarket och Intercontinental eller vad de heter. Där käkar jag lunch inte så sällan.
Nej.
Men det är just, de påminner inte alls om Scandic.
Jag käkar ibland här i Alvik faktiskt, på Scandic. Ja. Så jag stöttar lite. Men det där är allt viktigare. Och det där tror jag att de kan göra mer med.
Verkligen. Och vi kanske ska nämna för tittarna att vi är ju inte bara två amatörer som står och snackar skit här. Utan vi har ju faktiskt jobbat på hotell båda två.
Ja, faktiskt. Och har man jobbat på hotell, då kan man det här.
Exakt. Om man som 18-åring var nattportier så kan man det här.
Yes.
Ska vi säga några ord om Pandox också? Vi var ironiska där sist, om ni missade det. Pandox, inte så känt, men mycket större, imponerande bolag, bildades i slutet på 90-talet när man liksom knoppade av fastigheterna från Scandic, var det nog, om jag minns rätt. Ägdes som länge av Ratos, som jag minns rätt. Börsnoterades, eller var på börsen, och köptes ut av en norsk familj som heter Ringnes. Mm. Så om det är någon som någonsin har druckit något öl så kan man tänka sig att han heter Ringnes kanske.
Just det.
Så den familjen äger nu det här Pandox, som är typ en av Europas... typ största hotellfastighetsägare. Mm. Och drivs av en jätteglad skåning som heter Anders Nissen.
Okay.
Som är riktigt sån här, ett riktigt charmtroll.
Ja.
Och han har kört det här då i över 20 år.
Okay.
Så att det är en hög så här, charmfaktor på det här bygget. Det här ser inte så charmigt ut. Jag vet inte om ni ser bilden här, men här ser vi sånt här klassiskt Scandic-hotell som kanske inte ser så charmigt ut då. Men de äger allt. Från det här tjusiga till det här väldigt basic. Skillnaden mot att äga Scandic och att äga Pandox, det är att Pandox är mycket stabilare.
Ja.
För att du får ju hyran, någon typ av hyra får du ju oavsett konjunktur. Men den är väldigt rörlig.
Just
det. Största smällen procentuellt sett kommer ju den som driver hotellet ta, det vill säga Scandic. Men även Pandox hyra går ner i dåliga tider. Och det här pratar de jättemycket om i uppgång, att det finns så mycket hävstång uppåt.
Ja.
Och så får vi väl se nu då om det vänder neråt, vad som händer då. Mm. Men det är så otroligt bra story i Pandox. De har växt bra, duktig ledning, gjort ett fantastiskt jobb här. Och det finns mycket som talar för att om du är expert på en typ av fastigheter så blir du lite bättre fastighetsägare och kan nog krama ut lite mer vinster än vad en annan vanlig fastighetsägare kan göra liksom. Så vi ska inte fördjupa så här supermycket i det här. Hotellmarknaden är stark. Intjäningen i Pandox ser ut på ett sätt som gör att de borde kunna tjäna en 11 kronor per aktie ungefär. Som då har vi ett P-tal, nu blir det lite fladdrigt här, måste nästan backa upp här. På en 15-16 kronor kanske, eller 15-16 ungefär, så att det är liksom varken dyrt eller billigt. Den här kan vi kika lite på och stanna till. Här är substansvärden, alltså substansvärderingen av massa fastighetsaktier. Den lilla rosa klumpen där är Pandox. Så de handlas till en premie på 10% mot sina redovisade substansvärden. Och sen finns det ju då som man ser ett gäng med rätt höga rabatter och ett gäng med små premier. Och som inte Sagax, men det struntar de just nu. Ska man ha premier på sånt här? Ja, kanske. Jag vet inte. Vi har ingen stark åsikt, så det är en tråkig slutsats. Men
jag tror att man ska ha en viss premie på den här typen av portföljer. Därför är det inte vem som helst som kan ta över portföljen. Det är inte som en... Det är inte som ett kontorsfastighetsbestånd i Stockholm innerstad direkt. Det är lite mer komplicerat att plocka över en hotellverksamhet.
Ja.
Det är sannolikt någon som redan är i den branschen. Ja. Det blir inte så många då.
Exakt.
Så att det, kanske ska det vara en premie i det här. Men,
och substansvärdet beräknas ju på vad det kostar att köpa hotellen ett i taget. Och köper du ett i taget så kommer du ha en högre risk än om du har en stor portfölj också. Plus den här proffsighetsfaktorn som du är inne på.
Just det.
Så att man kan argumentera för en premie, absolut.
Ja.
Men det är stark konjunktur. Den här lilla grafiken visar beläggningsgraden.
Ja.
Som ju är rekordhög. Och det här är ju kanske cykliskt ändå någonstans. Så att vi landar i neutral. Så kan det vara ibland.
Så kan det vara.
Ja.
Varken bu eller bä.
Nej.
Det var lite hotellbransch i alla fall.
Ja.
Med Scandic och Pandox också.
Just det. Då rundar vi väl av detta...
Denna cirkus. Ja, för denna gång.
Ja.
Ja, absolut. Det här var faktiskt avsnitt 11.
Av Aktiesnack.
Av Aktiesnack.
Precis. Och vill ni läsa analyserna eller läsa andra analyser så är det nordnet.se/bursplus om man är Nordnet-kund och vill ha ett extra bra pris. Nöjer man sig med att bara få lite bättre avkastning och vill betala full pris så är det svd.se/bursplus.
Absolut. Ha det gott allihopa.
Tack ska ni ha.
Hej! Yeah.